Oro av Jesper Stein i översättning av Jessica Hallén. Kapitel 1. Fredagen den 2 mars 2007. Sexet var fantastiskt. Bättre än den någonsin varit tidigare. En bubbla av vällust och begär som lösgjort sig från tid och rum. För tredje natten i rad älskade han med sin exfru. Han såg in i hennes uppspärrade ögon med den säregna gula droppen i ett brunsvart nät. De strålade av glädje och lusta. Lusta till honom. Hon satt på honom och red honom så att de runda brösten dinglade alldeles ovanför hans läppar. Det fanns en himmel. Och ett helvete, konstaterade han när en ringsignal slog drömmen i bitar. Ljudet drabbade honom som en örfil, och med den vissheten om att han var ensam i sin säng på ett kallt lakan. Han rullade över på sidan, tog upp mobilen från golvet, tittade på displayen. Okänt nummer. Han tryckte på knappen. Axel Sten. Antonsen på polishuset. Jag har en grej till dig. Vadå? En man, oidentifierad. Det var vårt eget folk som hittade honom, sittandes mot muren inne på assistens, bara 100 meter från ungdomshuset. Assistenskyrkogården, grönt andningshål i stenöknen, gravplats, tillflyktsplats, brottsplats. Axel drog bort mobilen från örat och kastade en snabb blick på de 4 små svarta siffrorna som delades upp av 2 prickar mot en självlysande grön bakgrund. 03:30, natten till fredag. Det var hans tur. I natt var det han som hade jour på våldsroteln. Han hade kunnat sova halvannan timme sedan han rökt en joint. Somnat till ett skuggspel av blåljus och eldslågor på väggen. Ljudet av sirener i när och fjärran. Till brandbilars larmande horn och ambulansers och polisbilars elektroniska tjut. Kvällen hade han tillbringat med fjärrkontrollen i hand. Zappat fram och tillbaka mellan nyhetskanalen och DR. Och med jämna mellanrum gjort avbrott för en sväng till burspråket. Där han hade obehindrad utsikt över en kilometer lång sträcka av Nörrebrogärde. Allt stod i lågor. För mindre än ett dygn sedan hade polisen utrymt ungdomshuset och spärrat av hela kvarteret. Klockan 7 på morgonen hade PETs, den danska säkerhetspolisens insatsstyrka, utrustade med automatpistoler, firats ner från helikoptrar. Huset hade bäddats in i en blandning av släckningsskum och tårgas och baksidan krossats med en murbräcka. Polisen hade med danska mått mätt använt maximal styrka. Kyrkogården hade spärrats av för allmänheten och bevakades inifrån av en större polisstyrka. Missmodigt hade Axel bevittnat hur oroligheterna spred sig under förmiddagen. Visst hade de unga demonstranterna och deras många sympatisörer blivit tagna på sängen, men inom loppet av några få timmar hade de lyckats uppbåda en imponerande samling förtvivlade och ursinniga människor. De slog tillbaka på ett flertal platser och oroligheterna utvecklade sig på ett fullständigt okontrollerat och destruktivt sätt. Nörrebro förvandlades till en krigszon med brända bilar och meterhöga bål i avfallscontainrar och bland grovsopor, med krossade fönster och plundrade butiker. Hans stad i staden. Och 80 000 andras. Vid midnatt hade han stått i fönstret och rysande skådat in över Köpenhamn. Himlen doldes bakom en tjock rökmatta från de många eldsvådorna, likt ett giftigt åskoväder över glödande tak. Han hade sett bråkmakarna flacka omkring på gatorna nedanför. Endast ett fåtal tillhörde den autonoma rörelsen eller kom från ungdomshuset. De flesta var medlöpare. Nu närmade sig helgen. Allt för många människor skulle vara lediga och inte behöva gå upp tidigt nästa morgon. Det skulle bli värre. Hallå, är du kvar? Ja, var på kyrkogården är det? Sista ingången från Nörrebrogärde när du kommer in ifrån stan. Vet du vad det är? Jag bor 300 meter längre ut. Det var väl det jag visste. Vissa kan helt enkelt inte få nog med spänning. Axel ignorerade kommentaren. Nörrebro var knappast ett förstahandsval bland de poliser som ville bosätta sig i huvudstaden. I decennier hade stadsdelen byggt upp och med en viss envishet underhållit sitt rykte som slagfält för kampen mellan polis.